Vi öppnar våra liv och vårt hem för offentligheten. Som om någon drog bort gardinerna till mitt privatliv utan förvarning. Det med att våga drömma stort är kanske inte speciellt finländskt. Just därför trivs jag så bra i den amerikanska vardagen. Här är det okej att drömma fritt och stort. Jag och min man Renny Harlin hade jobbat tillsammans med filmen The Refuge. Och det var dags att välja ut skådespelare för rollerna. Vi satt i ett mötesrum med två filmproducenter, varav den andra dessutom var ägaren av filmstudion i Bulgarien. Vi skulle välja ut rollerna för filmen när en av producenterna plötsligt föreslog att jag tar en av huvudrollerna. För mig var det oväntat. Jag blev nästan chockad över att jag fick frågan. Det var klart att jag hade drömt om att få en sån fråga. Jag tackade ja direkt och gick in för att träna hårt med replikerna de kommande veckorna. Min motspelare blev Jason Fleming från bland annat filmen The Curious Case of Benjamin Button. Bara det kändes overkligt. Den första inspelningsdagen befann vi oss i ett gammalt hus. Det doftade målfärg och det var kallt. Jag kände mig darrig och nervös för hur det skulle gå. Så höjde filmregissören rösten. Action! Då hände något med mig. Min nervositet släppte mig en gång. Jag vågade. Trots att jag aldrig hade varit med i en amerikansk film av den här storleken förut. Min väg i filmbranschen har inte gått den traditionella vägen. Det stör mig inte. Tvärtom. Det är lätt att tänka att jag får såna här möjligheter tack vare att min man är regissören Renny Harlin. Det som säger det har inte helt fel. Det stämmer. Men jag är också uppfostrad med att hårt arbete lönar sig. Med talang, men också rätt attityd till livet, skapar jag min väg. Idag bor jag i Miami. Rätt långt från min hemstad Björneborg. Tillsammans med Renny och barnen bor vi i ett amerikanskt samhälle som skiljer sig mycket från det finländska. Om det så är föräldraskap, karriär eller vardag som det handlar om. Jag är Johanna Harlin. Idag ska jag prata om hur snabbt livet kan förändras, hur vi borde ta vara på möjligheterna när det kommer och hur det är att kastas in i ett offentligt liv i Hollywood. Vår reality-serie The Harlins hade ett favorituttryck. Dream big or go home. Det är mer amerikanskt än finländskt. Min resa så här långt har inte varit traditionell och det är just så jag vill ha det. Jag har alltid sökt äventyr, tänkt att det ordnar sig. Drömmar kan bli verklighet. Även om det ibland tar sidospår längs vägen så vill jag tro på att allt går bara man vill. Och idag är jag din sommarpratare. Ibland måste jag nypa mig i armen. Drömmer jag? Eller är det här livet på riktigt? Det är klart att livet inte bara är glamour och röda mattor. Bakom det där magiska ögonblicken som syns utåt pågår vardagen. Den delen där jag jonglerar barnens rutiner, inspelningar, tidtabeller och flygplatser. Där det ibland känns som om jag lever i en resväska. Vi hade just blivit klara med filmen The Bricklayer som filmades i Grekland. Det var den andra filmen vi hade jobbat på från början till slut tillsammans. Jag var gravid med vårt första barn och var lite tröttare än vanligt. Vi hade filmat nätterna i många veckor och det fanns inte en arbetsdag jag skulle ha missat. Det fanns ingen tid för vila förrän nästa dag skulle vi packa och åka till Frankrike på Cannes filmfestival. Det här var min första gång på den röda mattan och vår tidtabell de dagarna var väldigt tajt. Festivalen var magisk och kändes lite som att vi skulle ha varit på en annan planet. Stora filmstjärnor, glammiga partyn där alla hade en gemensam passion för film. Jag måste erkänna att jag njöt stort. Jag var höggravid med vårt första barn. Tempot var högt och jag behövde tillräckligt med sömn för att orka. Jag kände mig ändå trygg. Renny tog så fint hand om mig och babyn i magen. Vi hade fått en inbjudan till en stor filmpremiär. Det här skulle vara min första gång på röda mattan. Jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig. Tidtabellen blev så tajt att jag bestämde mig för att fixa smink och frisyr själv. Jag är van att göra det på egen hand. Jag skulle definitivt ha tagit hjälp om jag skulle ha förstått hur många kameror jag skulle vara omringad av några timmar senare. Just då var vår egen tv-serie The Harlins het. Vi fick ge en hel del intervjuer. I bekväm, skräddarsydd galaklänning och skor från Dior tog jag mina första steg på röda mattan. Njut älskling, sa Reni, och de hundratals blixtarna kom från alla håll. Det var helt galet. Fotograferna skrek, Reni, Reni, look this way. Congratulations Johanna and Reni. Om någon hade sagt åt mig när jag var liten att jag skulle få uppleva den röda mattan hade jag nog skrattat och skakat på huvudet. Anne Hathaway och Julia Roberts kom in i salen. De log mot oss. Jag log stort tillbaka. Jag kände mig lätt vimmelkantig. Det var nästan lite överväldigande att uppleva det här. Ljusen släcktes i salen och filmen började. Jag tog av mig klackskorna, lutade mitt huvud mot Rennys axel, hans hand på min fina mage. I den stunden var jag extra nöjd med min bekväma klänning som var sydd för min gravidmage. Allt som hände den kvällen fick mig att stanna upp. Tanken att jag vant mig vid den här livsstilen slog mig. Fina middagar och event var en del av min vardag. Jag vill fortsätta vara glad över vanliga saker i livet. Jag vill fortsätta vara genuint glad och ivrig över det lilla. Som när jag var liten och cyklade till glasskiosken, den känslan av våren som kom. Eller senast stunden med lek vanliga sommarkvällar. Jag har inte växt upp med en massa fina och dyra saker. Vi var inte ekonomiskt privilegierade. I den stunden på filmfestivalen i Cannes blev det extra viktigt för mig att inte glömma varifrån jag egentligen kommer. Vem Johanna från Björneborg egentligen är. I min bransch är utseende något som bedöms och som betraktas. För mig, som haft en svår ätstörning under mina studieår, är det något jag behöver hålla avstånd till. Jag ska berätta om den natten jag tillbringade vid Vasa centralsjukhus. Det var den längsta i mitt liv. Jag visste att det var skoldag nästa dag. Den missade jag förstås. Det luktade illa. Jag minns att jag var äcklad av kanylen som satt fast på min hand. Läkaren hade satt in dropp eftersom jag var så pass svag. På den tiden studerade jag till klasslärare vid Åbo Akademi i Vasa. Just då var jag för trött att ens tänka på nästa dag. Jag kände mig ändå trygg. Allt skulle ändå ordna sig. Lite senare vaknade jag till av bekanta röster runt min säng. Älskling. Det var mammas varma röst jag hörde. Pappa och mamma var oroliga. De grät båda två. De var rädda att jag inte skulle klara mig. Min puls var så låg. Hjärta orkade inte med. I det skedet visste jag att nu får det vara nog. Jag är tvungen att ta itu med min ätstörning. När jag bestämmer mig för något brukar jag inte ändra mig. Också den här gången var det så. Jag fick inte idrotta. Jag fick psykologhjälp och stöd av en näringsterapeut. För mig blev näringsterapeuten viktig. Jag hoppas att hon vet vilken räddning hon blev för mig. Hon fick mig att förstå att det inte är farligt att gå upp i vikt. Jag förstod också att jag kunde ge mer av mig själv åt andra om jag var normalviktig och mådde bra. Steg för steg blev jag mig själv igen. Jag kände länge ett stort hat mot min ätstörning. Det kändes som om jag valde själv och det förstörde så många liv. Jag fick inte träna på en rätt lång tid och när jag fick börja röra på mig igen så tog jag hjälp av en personlig tränare. Jag gick upp i vikt och hittade glädjen igen. Efter något år började jag tävla i bikinifitness. Jag gillade att tävla och stå på scen. Det var min dröm. Så här efteråt vet jag att bikinifitness inte är något för en som har haft en ätstörning. Jag hade bra stöd, men jag förstår ju nu att det handlade om kontrollbehov. Jag ville styra hur jag åt. Inför tävlingen tränade jag länge och hårt och själva korta uppträdandet bedömdes beroende på hur jag såg ut. Idag är min relation till mat väldigt annorlunda, men det har tagit sin tid. Jag har medvetet valt att inte skaffa till exempel träningsklocka. Jag vill inte bli fixerad vid hur många steg jag gått, hur mycket jag har sovit eller hur många kalorier jag har förbränt. Jag tänker inte på utseendet eller mat på samma sätt som jag har gjort. Det är bra på alla sätt. För pressen att vara skådespelare i Hollywood är otroligt hård. Och som skådespelare blir man van vid kritik. För mig är det rollerna som är i fokus, inte utseende. Jag har ändå försökt förstå varifrån min ätstörning och kontrollbehov kom. Jag behövde få veta hur allt började och varför det drabbade mig. Under min studietid tog träningen och mina hälsosamma matvanor överhand. Jag åt sallad, tränade hårt och gick på högvarv. Det var spännande att studera i Vasa, men stressigt, och jag hade lite svårt att hitta min plats. Det var en ny situation att bo på egen hand. Jag hade många järn i elden hela tiden. För mig blev det tryggt att åtminstone kunna kontrollera vad jag åt. Själv såg jag inga problem med det. Om mitt liv var lite kaotiskt så var jag åtminstone smal. Jag tränade överdrivet mycket. Som ung var konståkning min stora passion. Jag gillar hårda träningar och en krävande miljö. För mig handlar idrotten om samarbete, uthållighet, självförtroende, känslan av att höra till ett gäng, vinna och förlora tillsammans. Det handlar också mycket om utseende och pressen på att vara tillräckligt bra. På många sätt är jag tacksam över min hobby. Men vill jag att min lilla dotter ska in i den krävande världen? Så svaret är att jag inte vet. Om man ställer samma fråga gällande bikinifitness skulle svaret vara ett nej. Jag älskar att tävla i bikinifitness och hela processen som krävdes för att komma upp på scenen. Men det handlar så mycket om utseende. Jag hoppas att min egen dotter aldrig behöver se på sin kropp på ett så kritiskt sätt. Jag vann över ätstörningen. Mitt gamla jag kom tillbaks. Nu var jag redo att börja leva på riktigt. Mellan inspelningarna smög jag så nära skärmarna jag kunde. Jag rent av spionerade på allt Reni gjorde. Jag kommer ihåg att jag kände beundran. Jag tyckte att han var så duktig. Närmare 200 människor stod och lyssnade på hans instruktioner inför inspelningen. Och han fick dem att känna sig viktiga och sedda. Varje detalj var viktig för Reni. Och jag såg hur han älskade det han gjorde. Där han jobbade sida vid sida med sin son. Jag ringde mamma hemma i Björneborg och berättade hur underbar Reni Harlin är. Då förstod jag inte ännu att det var kärlek. Just då var han min arbetsgivare. Men nu när jag tänker på de känslor jag hade så var han mer än så för mig. Vår första dejt på Svarta havet var magisk och jag visste då att det här var min man. Jag kunde inte tänka på något annat. Jag var så lycklig. När jag träffade Reni så ändrades hela min inre värld. Jag hittade på något sätt tillbaka till den jag var en gång. Till den Johanna som älskade att leva, som var kreativ, som vågade drömma stort och som såg ljust på livet. Jag behövde inte mer försöka se ut på ett visst sätt för att jag skulle känna mig tillräckligt bra. Jag förstod att jag är så mycket mer än bara mitt utseende. För mig var det som att jag hittade hem när jag hittade Reni. När vi senare tog beslutet av att börja filma The Harlins och öppna vårt hem för alla bestämde vi att serien skulle vara positiv, utan drama. Den skulle sprida kärlek och vara ärlig. Den skulle kännas som oss. Vi fick chansen att dokumentera fina och stora händelser i vårt liv. Krossa vissa fördomar folk kunde ha om oss. Det var säkert flera som hade fördomar om oss på grund av vår åldersskillnad. Det var inget som vi fokuserade oss på. Men det var roligt att höra att många hade ändrat åsikt genom vår realityserie. Det fanns kameror överallt. Och snart blev produktionsteamet nästan som en del av familjen. Vi valde att visa en stor del av vårt liv. Men har förstås också valt att hålla vissa saker privata. Vi ville till exempel respektera och skydda andra människor. Och bara dela med oss av sånt som berörde oss själva. Men vi höll fast vid vad vi hade bestämt. Inget fake. Reality-serien var på alla sätt en positiv erfarenhet och det blev en naturlig del av vårt liv. Största delen av vår realityserie bestod av material som vi filmade in själva. Vi filmade nästan dagligen och hade en kamera i fickan konstant. Kamerateamet filmade oss cirka 1-2 gånger i månaden. Vi gjorde intervjuer och det följde efter oss och filmade vad än vi gjorde. Det var alltid roligt att ha dem runt oss. Jag kände mig sällan nervös. Det var nästan terapeutiskt att sitta ner och reflektera över livet. Mest nervös var jag när vi fick se resultaten. Jag var nöjd med episoderna och tyckte att allt var äkta och råbarkat, precis som vi hade hoppats. Mina bästa minnen av inspelningen av The Harlins var allt kring vår dotter Kokos födelse. Under tiden den spelades in så fick jag veta att jag var gravid. Det fanns så mycket känslor kring det. För att inte tala om själva förlossningen. Det var svårt att dela med sig av en så privat sak som att föda och ge intervjuer 2 dagar efter en förlossning. Men det var värt det. Det är så många kvinnor som går igenom en förlossning. Och det är en händelse som ändrar livet för evigt. Jag upplevde förlossningen som en väldigt positiv händelse. Och att den var med i vår serie kanske kan ge styrka till andra kvinnor som till exempel känner obehag för att föda. Nu har vi haft en liten paus med filmande. Och ju äldre barnen blir har vi blivit mer beskyddande för dem och vill respektera deras privatliv. Utan serien har vi också haft mer tid för andra saker som vi har jobbat på, som jag är väldigt ivrig inför. Jag tycker att det är viktigt att stanna upp varje år och fundera vad som ska prioriteras under året. Ett av målen detta år är att hjälpa andra och inspirera andra att uppfylla sina drömmar. När jag nu blickar tillbaka så var beslutet att filma The Harlins ett av de bästa besluten vi kunde ha tagit för oss just då. Vi öppnade våra liv och vårt hem för offentligheten. Det var ett beslut som på många sätt förändrade mitt liv och som fortfarande formar min vardag. För mig hände det plötsligt, som om någon drog bort gardinerna till mitt privatliv, utan förvarning. Offentligheten är numera en del av det yrke vi har, vare sig vi gillar det eller inte. Som med det mesta i livet har det här haft både positiva och negativa sidor. Men jag väljer oftast att fokusera på det positiva. Den positiva sidan med att vara offentlig är möjligheterna det ger. Arbetsmöjligheter, plattformar att påverka och möjligheten att inspirera andra människor. Genom att dela med mig av min vardag via en reality-serie har jag fått en röst jag kanske aldrig annars skulle ha fått. Jag har fått möjligheten att prata om viktiga frågor, dela min verklighet och kanske till och med ge människor hopp och glädje i en värld som ibland kan kännas både kall och ensam. Det känns fint att kunna påverka, att vara en del av ett större sammanhang. Jag heter Johanna Harlin och idag är jag din sommarpratare. Konkurrensen i branschen är hård. Som kvinna har jag inte varit rädd att pröva på eller låtit hinder komma emellan. I början av min karriär som filmproducent fanns det situationer på stora middagar där äldre manspersoner lätt hoppade över mig och antog att jag var en liten söt sekreterare tills jag uttryckte min åsikt om filmprojektet och de förstod att jag är en del av teamet som ska tas på allvar. Oberoende av om man är man eller kvinna är man konstant tvungen att bevisa sig själv i filmbranschen. Varför just du har förtjänat din plats och varför just du borde bli hörd. Att vara en vacker ung kvinna har förstås sina fördelar i vår bransch, men kan också lätt svängas emot dig. Det finns fördomar som man behöver vara medveten om. När jag rört mig i andra länder har jag märkt att samhällets krav på kvinnor i min ålder är olika. Finland är väldigt annorlunda än till exempel Sydeuropa. Amerika är en blandning av traditioner och kulturer som inte går att lägga under samma etikett. Dessutom är det också ett land i rätt stor förändring som bäst. Mitt jobb och min livsstil tar mig och min familj runt i världen och ofta stannar vi till och med flera månader i olika länder. Under de senaste 2 åren har vi rest runt i Finland, England, Spanien, Nya Zeeland, Kanada och Australien. I en del länder verkar det vara vanligt att en kvinna först ska satsa på karriären, sen familjen, i den ordningen. Då vill man som kvinna få en position på arbetsmarknaden. Högre utbildning, en framgångsrik, bra betald karriär och en känsla av självständighet som ger respekt. Jag vill påstå att det idag mer eller mindre förväntas av en modern kvinna. Kvinnor runt mig drivs av karriär, men har också samtidigt familj. Jag tycker att man ska få leva som man vill, men det måste vara möjligt att få göra karriär och vara mamma samtidigt som kvinna. Jag vill inte välja antingen eller. Jag är lyckligt lottad att ha möjligheten att vara trogen mina passioner och uppfylla mina drömmar utan att behöva göra stora kompromisser eller låta dagens press tvinga mig att vara något annat än vad jag vill vara. Själv funderade jag tidigt på att söka in på teaterlinjen och bekantade mig med teaterhögskolan. Det kändes ändå inte som att jag hörde hemma där. Jag ville bli lärare. Det var det viktigaste yrket i världen. Fastän jag inte jobbar som lärare idag, anser jag att det var just den rätta utbildningen för mig. Jag upplever att jag fick en mångsidig skolning som gav mig kunskap om hur jag kan förstå, hjälpa och stödja våra barn på rätt sätt. Läraryrket är mycket mer än bara att lära. Det har också mycket att göra med uppfostran. Det viktigaste jag lärde mig under mina år som lärarstuderande och lärare var att alla barn måste känna sig sedda. Snarare än att lägga all fokus på barnens svårigheter tycker jag att det är minst lika viktigt, om inte viktigare, att lägga fokus på deras styrkor. Som lärare till mina elever och nu som mamma strävar jag till att våra barn får känna sig duktiga, viktiga och sedda. I mitt nuvarande jobb har jag mycket att göra med olika personligheter, små och stora. Ibland känns det att Hollywood är en stor sandlåda full av barn. Alla sätt att bete sig kommer i grund och botten ändå från grundpsykologin som härstammar från barndomen. Min skolning och erfarenhet har också lärt mig att inte låta impulser styra mig eller att reagera utan att tänka efter. Istället analyserar jag situationen och löser den så gott jag kan. I tanke på mina val i livet, utbildning och jobb har jag alltid känt att med rätt attityd och arbete är det möjligt att nå sina drömmar, oberoende av sitt kön eller varifrån man kommer. Men det har inte varit avgörande för mig att skapa en framgångsrik karriär eller att kämpa för framgång med näbbar och klor. Orsaken är enkel. Min största dröm har alltid varit att få en familj och bli mamma. Det har jag längtat efter. Jag vill vara en så bra mamma som möjligt. Skapa lycka och trygghet för dem. Jag vill samtidigt finnas i en kärleksfull relation där jag som fru kan känna mig trygg, respekterad och älskad. Och ge detsamma tillbaka. Men att vara mamma och fru betyder inte att jag är bunden till ugnen eller dammsugaren. Jag vill må bra, vara produktiv, aktiv och skapa min egen karriär som skådespelare och filmproducent. Jag har varit en kreativ person ända sedan jag var barn. Sen träffade jag min man som också har en kreativ personlighet. Det har gjort att vi jobbar tillsammans. Jag kan erbjuda en annan vinkling till våra projekt och jag vet att tillsammans kan vi skapa vad som helst vi lägger vårt fokus på. Vi är otroligt lyckliga över att få jobba tillsammans och dela den spännande livsstilen vi har. Från första början bestämde vi oss för att göra vårt allt för att kunna resa tillsammans som en familj och uppleva alla äventyr tillsammans. Vad skulle poängen vara med att ha familj och framgång om vi inte är tillsammans? Sättet jag har ändrats som kvinna under åren skulle jag beskriva som en naturlig utveckling. Jag har mognat helt enkelt. Jag har lärt mig att älska mig själv. Förvänta mig en viss nivå av respekt, engagemang och förtroende av andra människor. Främst har jag lärt mig att sätta gränser som definierar mina relationer. Jag behöver inte behaga någon för att bli accepterad eller älskad. Jag vet vem jag är och vem jag vill vara. Jag har övervunnit osäkerheter, skönhetspress, kroppsproblem och rädslor av underlägsenhet. Jag vill vara omringad av människor som jag kan se upp till och som bryr sig om mig av rätta orsaker. Det finns inte en minut att slösa. Livet är för värdefullt. Thank you. Jag har ett konto på Instagram som har många följare. Och via sociala medier får jag ofta meddelanden från unga kvinnor som följer mig. Det är tydligt att många av oss kvinnor delar samma frågor och funderingar, oavsett var i världen vi befinner oss. Det är inte lätt att vara kvinna, oavsett om du bor i Finland, USA eller någon annanstans, ställs vi inför olika förväntningar och krav. Jag tror att det ofta är en själv som ställer krav på sig själv. Det kan vara en rädsla vad andra tycker och tänker, eller en viss bild man känner att man har av sig själv. Det vill säga, vad förväntar jag och alla andra av mig? Jag har funderat mycket på det här med krav och insett att man ska vara noga med gränsen. Är kraven motiverande, inspirerande och något jag gör för mig själv? Eller något jag tror att förväntas av mig? Egentligen har jag förstått att jag vet nog själv svaret. För mig brukar det ta cirka 35 sekunder att veta vad mitt hjärta säger och vad jag egentligen vill. Jag upplever att det är mer acceptabelt att köra sitt eget race i Amerika. Många mammor är tvungna att jobba snabbt efter förlossningen och det finns ingen lång mammaledighet som vi är vana vid i Finland. Barnskötsel är också dyrt i USA som också påverkar mammornas val. Vi pratar mycket idag om det negativa med sociala medier. Jag tycker att en positiv sida ändå är faktiskt att kunna hitta andra människor med liknande livsstil som man kan relatera till. Nu för tiden finns det också Facebookgrupper och appar som gör att man lätt kan träffa andra. Oberoende om en mamma väljer karriären eller att vara hemma med barnen, tycker jag att det är viktigt att vi mammor träffas och delar med oss. Vi lever ett sånt annorlunda liv när jag jämför med mina vänner i Finland. Vi spenderar halva året hemma i Miami och den andra halvan reser vi. Det betyder att vårt sätt att uppfostra barn också ser annorlunda ut. I Finland känns det ibland som att det bara finns ett korrekt sätt att uppfostra barn. Men efter att ha bott utomlands har jag insett att det finns många sätt att göra det på rätt sätt. Man ska amma så länge det går fastän det är en daglig kamp. Man ska klara sig helt själv. Nu är du ju mamma. Du ska fixa det här. Du ska stanna hemma så länge du kan. Barnen är små bara en gång och det går ju så snabbt. Man kan inte gå ut och äta med små barn. Det är ju så högljudda och jobbiga. Det här är kommentarer som jag har hört av andra mammor i Finland. Och det känns rätt gammalmodigt. En lösning kan knappast passa alla. Jag minns särskilt en sommar när vi reste från Finland till Los Angeles. Jag kände mig otillräcklig som mamma. Jag ammade, men behövde ändå ge ersättning åt Jules. Det var en känslig fråga för mig. Lägg till att vi ofta hade jetlag och rutinerna var extra viktiga. På en lekplats i West Hollywood mötte jag mammor med liknande livsstilar som vi. Och jag kände att någon verkligen förstod mig som mamma. Deras liv liknade mitt och det gav mig en enorm lättnad och trygghet. Under dessa år har jag lärt mig att allt inte är svartvitt. När jag ser på mitt liv idag så har jag lärt mig att be om hjälp. Det finns inget skamligt i det. När mitt första barn föddes var det en enorm omställning. Vi bodde i ett nytt land utan nätverk och min man jobbade dygnet runt. Jag ville klara allt själv, för så gör man i Finland, tänkte jag. Men snart insåg jag att jag behövde hjälp och jag lät en nanny hjälpa till. Det var en stor lättnad. Nu, med två barn och fortfarande stora drömmar, förstår jag hur viktigt det är att våga be om hjälp. Jag skäms inte längre över det som jag kanske skulle ha gjort tidigare. Jag vet att alla inte har möjligheten att välja hur mycket de vill jobba eller vara hemma med barnen. Jag är otroligt tacksam över att jag har den möjligheten. Utan hjälp skulle jag inte kunna göra allt jag gör idag. Sen tycker jag att vi ska komma ihåg att vi måste få välja olika. Att vara mamma är den viktigaste rollen för mig. Samtidigt behöver jag också jobba för att känna mig hel. Jag älskar att kunna kombinera dessa två delar i livet. Att spendera tid med mina barn och samtidigt satsa på att jobba med filmer. Jag respekterar kvinnor som väljer att stanna hemma med sina barn. Det är världens viktigaste jobb att vara med sina barn. men för mig känns det rätt att också arbeta. För mig har vår livsstil, där vi lever ett resande liv, blivit en ständig balansgång mellan arbete, familj och drömmar. Vi har aldrig semester på riktigt, men vårt liv känns ofta som en semester, fyllt av nya platser och erfarenheter. Jag är så tacksam för de möjligheter jag har, men jag vet också att denna livsstil inte passar alla. Och slutligen vill jag påminna om att det finns inget rätt sätt att vara kvinna och mamma. Alla familjer och individer är olika. Det viktiga är att vi känner oss trygga i våra val och att vi vågar lita på oss själva. Att vara kvinna idag handlar om att våga hitta sin egen väg och skapa ett liv som känns meningsfullt. Oavsett om det innebär att stanna hemma med barnen, satsa på en karriär eller hitta en balans mellan båda. Genom att studera kan man få mycket information och lära sig söka information. Men personligen upplever jag ändå att få skolningar kan förbereda dig exakt på vad livet egentligen är. Jag tror att det viktigaste är att du hittar din passion och dröm. En orsak att stiga upp på morgonen och jobba hårt för att uppnå dina drömmar som gör dig glad. Du får inte låta andra människor definiera dig. Du är kärnan i din egen historia och alla förtjänar att vara lyckliga. Det absolut viktigaste jag har lärt mig är att sätta tydliga gränser för vad som är privat och vad som kan delas utåt. Jag har också lärt mig att noga välja vem som får vara en del av min närmaste krets. Offentligheten kan locka både äkta vänskap och människor med helt andra avsikter. Det är en balansgång. Jag har lärt mig att jag ska sluta läsa negativa kommentarer om mig själv. Jag läser aldrig negativa skriverier i traditionell media eller på sociala medier. Media kommer alltid att skriva både positiva och negativa artiklar om offentliga personer. Och det är en del av spelet. Det kan göra ont att höra att någon sagt något negativt om mig, men jag har lärt mig att hantera det. Det är ett val jag gör för att skydda mitt eget välmående. Om det negativa inte kommer direkt till mig, väljer jag att inte låta det nå mig. Om någon faktiskt skickar något negativt rakt till mig, väljer jag att se det som deras problem, inte mitt. Det är okej att inte gilla mig. Alla behöver inte tycka om mig. Och ärligt talat har jag accepterat det. Samtidigt vet jag hur mycket positiv inverkan vår realityserie har haft. Min inbox på Instagram är fortfarande full av meddelanden från människor som tackar oss för det vi gör. Berättar att de fått hopp och ljus i sina liv. Jag hinner inte ens öppna alla dessa meddelanden. Men varje gång jag läser ett tackmeddelande känner jag att vi har lyckats. Trots att jag idag har många följare själv på Instagram är jag samtidigt otroligt tacksam över att sociala medier inte fanns när jag var barn. Jag tänker på alla de gånger jag dansade i min stora systers klackar eller sjöng högt på en äng klädd i mammas allt för stora klänning. Och hur det hade kunnat laddas upp på nätet. Det hade funnits där för evigt. I dagens värld lever våra liv ofta online och jag har insett hur viktigt det är att sätta gränser för mig själv och för min familj. De senaste åren har jag lärt mig att inte jämföra mig med andra på sociala medier. Jag spenderar så lite tid som möjligt på sociala medier och ser det som ett medvetet val. Det är inte alltid lätt att navigera i en värld där allt jämförs, men jag fokuserar på att leva mitt eget liv på mina villkor. I Florida, där vi bor i en stor del av året, är det förbjudet för barn under 14 år att använda sociala medier. Och jag tycker att det är en otroligt hälsosam regel. Jag ser hur lätt det är att jämföra sig själv med andra. Och jag vill skydda mina barn från den pressen så länge som möjligt. För mig handlar det om att skapa en trygg och balanserad grund för dem att växa upp på. Offentligheten är en del av mitt liv, men definierar inte hela mig. Det är en del av resan. Och jag är glad att få dela den med andra. Min största dröm är att mina barn ska växa upp till självsäkra och empatiska individer. Att de ska veta att de kan välja sina egna vägar, precis som jag har gjort. Och att de alltid ska känna sig älskade, oavsett vad. Mest av allt är jag tacksam över min man Reni som har väglett och stöttat mig ända sedan vi träffades. Att bli mamma har varit det bästa som hänt mig och att få dela den resan med den jag älskar har varit otroligt. Reni och våra barn är mitt allt. Min mamma och pappa har gett mig tro på mig själv och mina möjligheter i livet. När min mamma väckte mig varje morgon var hon alltid glad. Hon fick oss att börja en ny dag med känslan av att vad som helst kunde hända. Med det fick jag också ansvar att göra det bästa av det jag fick. Det var okej att försöka, misslyckas och lyckas. Det har gjort att jag har vågat pröva nya saker. Livet handlar inte om att göra allt perfekt. Det handlar om att leva det på ett sätt som känns rätt för dig. För mig har det varit en resa av lärdomar, tacksamhet och kärlek. Jag ser fram emot det som väntar bakom hörnet. Jag heter Johanna Harlin och idag har jag varit din sommarpratare.
Dagens sommarpratare var skådespelaren och filmproducenten Johanna Harlin. Redaktör Anna Bertils. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.